Jag har emellertid funnit det nödvändigt att antyda hur denna universums höga kraft kan bryta ner människans kropp om hon inte närmar sig ödmjukhet och sanning och av rena, osjälviska motiv. Kanske önskar ni en närmare förklaring på detta. Vi svarar, att inom var och en av oss finns ett innersta centrum, en den mänskliga andens gudomliga födelseplats, bortom alla intellektuella bemödanden eller insikter. Om en människa försöker nå detta kraftcentrum endast med hjälp av sitt intellekt, utan att ha uppnått den balans i sitt väsen som fordras, utan den andens tillväxt som måste finnas, så blir följden med naturnödvändighet en allvarlig olycka. Och ändå, om denna samma människa med hjärta, själ och sinne vill söka Guds rike och hålla fast vid en enkel och oskuldsfull tro såsom ett barn, så måste hon nå upp till detta alltomfattande plan eller tillstånd och där få motta sanning och kraft och liv från allt levandes källa. Mina vänner, vi upprepar att på detta tredje himmelska plan uttrycker sig människan inte längre genom sin yttre form. Hon drar sig tillbaka in i sitt innersta djup, och sedan detta skett måste en expansion av hennes väsen följa och på grund av denna uppgår hon i det universella livet. Härav uppstår omedelbart frågan. Har en sådan människa för alltid förlorat sin individualitet och för evigt avklätt sig varje spår av egna önskningar? Nej, mina vänner, nej. Efter detta har människan blivit större och ädlare och hennes individualitet har blivit upphöjd. Sedan hon till slut smakat frukten av kunskapens träd, sedan hon äntligen blivit medveten om sin egen inneboende gudomlighet har hon blivit ett med Gud, ja Fadern är och ett. Till och med från detta upphöjda stadium kan människan fortfarande återvända till jorden. Fastän hennes ego nu har blivit som ett frö, sått eller djupt nedmyllat tid och överflödande liv som Jesus talade om, kan det framträda igen, anta en form och steg för steg åter inträda i sitt tidigare livstillstånd, ända till den punkt där människan om hon så önskar, på nytt ikläder sig de dödligas villkor. Jag har talat om en period av stillhet varunder själen överblickar sitt förflutna. Detta sker innan hon går vidare, för på dessa mentala plan koncentrerar sig människan mer eller mindre på sig själv, hon arbetar inom sig. Hon intresserar sig inte, som på jorden, så mycket för vad hon ger ut, som för vad hon tar in, i detta fall en förståelse av sanningen om sig själv och att införliva den i sig själv. Låt oss överblicka ämnet ännu en gång. Vi har i stora drag beskrivit tre mentala plan, det lägre mentala eller intellektuella planet, det intuitiva och det högre mentala planet, som står i förbindelse med de kosmiska krafterna. Sedan går vi vidare till de i egentlig mening andliga planen eller tillstånden, de himmelska. Buddhisterna betecknar detta himmelska tillstånd med uttrycket nirvana, som utmärkt beskriver den frid som råder där. En människosjälens råfyllda återblick och överblick över alla de erfarenheter den förvärvat. Har ni någonsin hört talas om väntsalarna i himlen? Det finns verkligen sådana. Den själ vars utveckling ännu inte är fullkomnad, uppehåller sig en viss period på detta plan eller i detta mentala tillstånd. Den är en invånare i de himmelska väntrummen, sedan den samlat sina kunskaper och överblickat alla sina tidigare erfarenheter både på jorden och på andra platser. Där väntar själen tills kallelsen kommer att gå vidare eller tills den godtar en uppmaning att stiga ned igen i en existens på jorden, att sänka sig ned ännu en gång, ungefär som en dykare i havets djup. Vi har nu i tur och ordning refererat till de astrala, mentala och himmelska sfärerna, och kommer nu till Kristussfären. Det kanske råder en viss förbistring i fråga om termer, och detta förhållande vill jag försöka klarlägga. Från de astrala och mentala planen och sedan från de himmelska, går vi vidare till något som har kallats Kristussfären, men som jag hädanefter vill benämna den kosmiska eller den universella sfären. På denna nivå av det himmelska livet, vistas upphöjda andar, som befriats från återfödelse på något fysiskt existensplan. Och som nu har ansvar inte bara för livet på jorden utan för allt liv, för universums liv. Från detta plan sänds skapande mästare ut, ansvariga för själens utveckling hos lägre varelser, som uppehåller sig på andra planeter och i andra livssfärer. Tusentals år, jag kan bara tala i jordiska termer, måste förflyta innan egot helt och fullt har förverkligat sig självt och nått sin fulla utveckling. Inte förrän den har vunnit all möjlig kunskap genom fysiska existenser går själen vidare bortom väntrummen, ja, bortom de himmelska planen in i ännu högre tillstånd. Vilken term kan fullt täcka detta begrepp? Kristusfären. Punkt. Tillvaron där man är ett med Kristus, den högsta kärlekens hänförelse, den högsta fullkomning som existerar. Ja, till och med sådana tillstånd väntar på människans helgade själ. När själen befinner sig i övergången mellan de mentala och de himmelska sfärerna, blir den medveten om en andlig strömning, ett nytt livselement som den hittills saknat. Detta kommer sig av dess närmare kontakt med Kristusfären, varifrån de skapande, de upphöjda, kan nedstiga för att ikläda sig en jordisk existens, för att ta på sig de dödligas villkor som ett yttersta offer. Det var detta som hände när mästaren Jesus lämnade sitt gudomliga tillstånd. Ni har ännu så mycket att lära om hans liv och död. Människan måste inte nödvändigtvis genomgå den fysiska döden för att nå kontakt med alla de andliga världarna och tillstånden. Att känna till detta är av vital betydelse för varje människas liv och lycka. Hon har nämligen förmågan att nå upp till, att få kontakt med och att låta sig influeras av impulser som utgår från den andliga tillvarons alla plan medan hon ännu är fängslad i sin fysiska kropp. Skillnaden är, att när hon blir frigjord så stegras hennes andliga liv till en underbar intensitet. De andliga erfarenheter som hon nu genomgår, skänker hennes själ en rikare och mer storslagen verklighetsupplevelse. Men om och om igen betonar jag, att det andliga livets alla sfärer är tillgängliga, eller kan bli det, för den inkarnerade människan som kan hämta sina impulser, antingen från begärens helvete eller från extasens himmel. Återföreningens sfär. Vid detta stadium av vårt samtal måste denna frågeställning uppstå. Ni kanske tycker att allt detta är mycket intressant, men vad säger man då om den mänskliga kärleken och utsikterna till en återförening med dem som har gått förut? Återseendet som vi så länge drömt om och längtat efter. Skall detta bli verklighet i andevärldarna? Vad tjänar det till, säger ni kanske, att bli ett formlöst medvetande i de himmelska landen, som ett ägg utan skal? De utsikterna verkar föga lockande när vi har drömt om en återförening i kärlek, drömt om djup, rik och full kärlek. Det enda vederlag som kan göra vårt jordeliv värt det pris vi betalar för att leva det. Ja, också vi har våra sorger. Även vi minst en trånad med vilken människan ser fram emot en återförening sedan man uppnått den djupa frid och lycka som världen varken kan skänka eller ta ifrån en. Människorna har länge drömt om att bortom floden skall kanske återseendet bli verklighet. Och i morgonen ler mot oss de änglars ansikten som vi älskade en gång och allt sedan dess så bittert saknat. Är vi verkligen av ödet bestämda att inträda i något formlöst tillstånd och att leva i det för evigt? Nej, jag kan försäkra er att det finns en särskild sfär i andevärlden, en nästan himmelsk plats i de övre astrala regionerna, långt skönare än spiritualisternas sommarland, en sfär där själarna förenas ännu en gång. Lägg märke till att detta är en plats för ett återseende mellan diskornerade och sådana inkarnerade själar som kan svinga sig dit upp från jorden. Det är sfären eller platsen där familjen kan återförenas, där själar som är fästa vid varandra genom levande och varm kärlek kan mötas. Men observera att dessa möten inte nödvändigtvis varar särskilt länge. Vi på denna sidan och ni på er, har plikter som vi måste återvända till när kallelsen ljuder. Våra plikter kanske är fulla av glädje. Era kanske ni uppfattar som dystra, mödosamma och tunga. Icke desto mindre måste människor från alla tillstånd av liv återvända till de särskilda villkor eller omgivningar som de är vana vid eller har anpassat sig till. I den astrala världen förekommer perioder med festligheter, ungefär som när ni firar någon särskild födelsedag eller årsdagen av någon händelse eller jul, påsk och pingsthögtiderna. Vid dessa tillfällen möts människor i kärlek, lycka och frid för att utbyta erfarenheter. Ja, till och med en inkarnerad från jorden kan återfinna sin egen älskade där, och under någon tid kan de vara tillsammans i en underbar återförening. Där strömmar också människor tillsammans i massmöten i väldiga, nej, inte salar eller tempel, i vidsträckta katedraler i det fria, där de prisar Gud med sång och uttrycker sin djupa tacksamhet i kärlek och bön. Vill ni ställa frågor till mig om denna återföreningens sfär? Fråga gärna om ni vill. Men avstå från att diskutera saken mellan er eftersom detta kan åstadkomma förvirring. Fråga, antag att en partner följer den andra till livet efter detta, men står mycket lägre i andlig utveckling än den första och därför inte kan nå återföreningens plan, vad händer då? Den person som står högst andligt sett kan alltid höja den andra, om blott för en kort tid. Klargör detta för er genom egna erfarenheter. Tag till exempel en kvinna med allvarlig andlig läggning, som högt älskar en man som ni kanske tycker inte är värdig henne. Kan hon inte höja honom, om också bara för en kort tid, genom sin blotta närvaro och sitt inflytande? Det kanske endast blir en hastigt övergående erfarenhet, men han kommer att minnas att han i ett flyende ögonblick varit på samma nivå som hon. Samma lag verkar i andevärlden. Tiden betyder ingenting på denna sidan. Allt är endast en fråga om vad som sker i människans medvetande. På grund av intensiteten i deras möte kan två själar uppleva en till synes lång tidsperiod på ett ögonblick. Ett ljus kommer då att tändas för den kämpande yngre själen, och efteråt kommer han att sträva med ännu större iver för att åter nå upp till det medvetande plan, där han ett svindlande ögonblick erfor ett lycksaligt återseende. Det kan inte finnas någon skilsmässa i anden. Inte någon frånvaro. Förstår ni innebörden av detta? Det måste vara mycket svårt, men försök att fatta begreppet själsfrändskap samstämmighet. Även om det kanske finns arbete att uträtta för de båda på olika livsplan, så finns det ändå en korsväg, vid vilken själar som älskar varann kan mötas, fastän av allt att döma endast efter bestämda tidsintervaller. Emellanåt kan ni själva nå en hög andlig medvetandenivå. Det är visserligen sant att ni kanske inte lyckas hålla kvar kontakten och störta ner. Men ni har ändå haft ert lyckliga ögonblick. Ett kort besök i andevärlden kan inte förvandla en människa till en ängel för alltid, eller hur? Hur skall jag någonsin kunna få er att fatta den kärlek och lycksalighet som själarna erfar vid det slutliga mötet med den älskade? Vilken glädje att säkert veta att en skilsmässa, en slutgiltig och tragisk skilsmässa, aldrig mer kan bli deras öde, även om de ibland måste gå skilda vägar för att göra tjänst. Med oändlig lättnad inser de att orden skiljas åt så som de en gång upplevde de har utplånats för evigt i kärlekens armar. Fråga, och tvillingsjälar, som verkligen är samstämda, vad blir deras öde? Detta är ett omfattande ämne, men inte heller i detta fall är det fråga om två själar, eller tvillingsjälar. Som sammansmälter till en individ eller att den enas individualitet går upp i den andras. En så fullständig harmoni i fråga om önskningar och förståelse kan emellertid uppstå mellan dem att de två levnadsbanorna löper parallellt som en enda. När själarna når upp till de högre sfärerna finns deras aktiva och passiva aspekter fortfarande kvar. Med andra ord, de är fortfarande man och kvinna. Och både han och hon kommer fortfarande att ge var sitt bidrag till det universella livet i form av en skapande stråle från sin särskilda livskraft. Jag kan inte nog betona denna sanning. Det kan aldrig bli något som helst tal om sammansmältning med den evige och absolute guden, och dock uppgår allt i allt. Här föreligger en paradox, men förstår ni inte? När ni blir ett med, blir ni en del av allt. När ni blir allt måste ni bli ett med Gud. Detta är en storslagen och översynlig tanke. Om människan kunde förnimma en svag aning om denna sanning, om också bara för ett ögonblick eller vid ett enda tillfälle, så skulle världsläget ändras avsevärt till det bättre. Motsättningarna i världen skulle upphöra, därför att människan skulle bortse från sin personliga ståndpunkt och inse vad som är hennes sanna natur. Det var detta som Jesus Kristus försökte få människorna att fatta. Vi vill formulera ännu en tanke och lämna den att mogna i ert sinne. På det medvetande plan som vi har kallat det universella, vilket betyder det som omfattar alla livsformer, kan människan behärska naturkrafterna och skapa fritt genom att fylla sitt medvetande med den alltomfattande skapande livskraften. Detta är den hemlighet som mästarna använder sig av. Genom att arbeta i överensstämmelse med denna universella vibration, övervinner de. Eller snarare kontrollera dem, alla de materiella krafterna runt omkring sig. Med samma lätthet behärskar de inte bara de materiella, utan också de astrala och mentala krafterna i deras respektive sfärer. Detta kan åstadkommas av en mästare som genom att koncentrera sin andliga viljekraft, inte viljekraften från sin fysiska hjärna, kan höja och sedan öka hastigheten av sina vibrationer så att han attraherar atomer från vilket som helst av dessa skilda plan. När de har ackumulerats, sänker han gradvis deras vibrationer till en lägre eller långsammare frekvens tills atomerna inte längre är andliga utan fysiska och kan formas till vilket föremål eller ämne han önskar. Många människor ifrågasätter sanningen i berättelsen om bespisningen av de 5000 människorna med 5 kornbröd och 2 fiskar, och frågar sig hur mästaren Jesus kunde utföra detta under. Det åstadkoms på så sätt att han höjde sitt medvetande till det universella planet genom att hålla sin tankekraft förenad med Gud. På så sätt drog han de andliga atomerna till denna tanke, sänkte därefter deras vibrationer och bestämde vilket särskilt jordiskt ämne dessa atomer skulle bilda. Det var så det gick till när han bespisade de 5000. Vi har talat om återföreningens sfär, vilket med andra ord innebär ett tillstånd av andlig överensstämmelse där själar kan mötas. Vi har nämnt om de familjemöten som där äger rum. Vi har försökt visa att denna sfär eller detta tillstånd av harmoni och gemenskap kan nås till och med från jorden. Under tidigare samtal har jag antytt att det liv som människan tänker på som livet efter döden i själva verket är det liv som hennes odödliga ande lever. Därför kan dessa det andliga medvetandets världar inte vara förbehållna det diskonerade tillståndet, utan står alltid öppna för människan, ja, står öppna för er här och nu. Detta är en avgörande punkt. Detta överflödande liv som människans själ och ande lever, felaktigt ansett som existerande endast efter döden, är samtidigt hennes förflutna, hennes närvarande och hennes framtida liv. Människan lever egentligen alltid i en sektion eller snarare i en frekvens av evigheten, som är det tillstånd som varje själ står i förbindelse med i varje ögonblick, oavsett om hon är innesluten i en jordisk kropp eller är verksam på något annat plan i de andliga världarna. Att erkänna detta inre andliga liv som en verklighet, kommer en dag att förena alla tankeriktningar, alla religioner som omsluter människornas hjärtan. Detta är i sanning universalismens mäktiga evangelium. Naturandar och änglar. Varken pensel eller penna kan utmåla den himmelska världens skönhet. Människan kan bara göra sig en svag föreställning om det andliga livets under som väntar henne. Och få de som antingen genom styrkan i sin längtan eller genom verklig kontakt med höga andliga sfärer kan fånga flyktiga visioner av deras härlighet. Den äkta konstnären och författaren, musiken, poeten och den innerligt religiösa människan. Men inte ens deras glimtar av himlen kan vara någon längre tid och måste förblekna när människan återvänder till sina jordiska uppgifter. Det är sant, de andliga och de fysiska världarna är oupplösligt sammanvävda med varandra. Det är omöjligt för människan att särskilja sitt väsens båda aspekter. Men när hon har nått fram till en viss grad av insikt som gör det möjligt för henne att förstå detta, då kommer hennes egen förgängliga värld inte längre att verka så tät och materialistisk som hittills. När därför människor i allmänhet börjar förstå dessa förhållanden, kommer deras värld att bli mer förfinad, mer eterisk. De kommer att inträda i tillstånd mera likt den astrala världen än den nuvarande fysiska. Ett sådant liv kommer i framtiden att utvecklas på jorden. Redan i er tid kommer denna gradvisa förändring av etern, av den fysiska atomen att börja, och jorden kommer att tillväxa i skönhet allt eftersom mänskligheten går framåt i sin andliga utveckling. Här vill jag göra en paus och vidröra en annan aspekt av livet, som har blivit mycket förbisedd. Jag tänker på naturens eller naturandarnas utvecklingslinje. Hittills har vi bara intresserat oss för det mänskliga livet, människan som inkarnerad eller diskonerad, och bortsett från naturen. Vi måste nu ägna oss åt djurens och växternas liv och åt det liv som är verksamt i naturkrafterna, allt pulserande av energi och vitt skilt från de mänskliga sfärerna. Låt oss komma ihåg att naturen fortsätter in i andra världar och att dess fastställda evolution eller livsmönster omfattar också de astrala, de mentala och de himmelska tillstånden. Men naturens liv tycks passa in i skapelseplanen på ett mer fulländat och välordnat sätt än det mänskliga. Hur ondligt det än kan låta, har jag alltid varit en bundsförvant till småfolket, pysslingar och älvor, och älskat de sagor som barn är så förtjusta i. bara sagor, som en nyktert tänkande person säger, men i själva verket de mest förtjusande små realiteter. Jag har numera stor glädje av att besöka den fascinerande undervegetationen i naturens liv, om jag så får uttrycka mig, ja, stor glädje av att studera de små jordandarna, elenerna och älvorna under deras arbete i trädgårdarna på jorden och i högre tillstånd, alla lyckligen i färd med att väva drömmar och önskningar till en skönhetssyn, som kanske en dag kan uppfångas av en konstnär eller författare, skicklig i att hantera pensel eller penna. Jag har min glädje i att iaktta hur naturvarelserna ivrigt gestaltar sina versioner av den gudomliga kärleken och skönheten. Allt detta låter kanske lite för blomsterrikt och säkert väntar ni er att vi ska komma fram till mer handfasta och konkreta beskrivningar av livet i naturen. Vi fortsätter alltså och ska göra vårt bästa, mer kan vi inte. Hur känsliga är inte det gröna svärd runt om oss? Så underbart det är att se de små älvliga varelserna när de flitigt transporterar livskraft och näring till växterna. Om plantorna inte fick denna hjälp från älvorna skulle de snart vissna och dö. Utan växterna skulle människorna också dö. Utan de höga livskrafterna, styrda och dirigerade av naturens skyddsänglar, devorna, skulle er fysiska värld falla sönder i kaos. Människan talar och tänker självbelåtet om en lag och en ordning som fungerar automatiskt för att styra hennes universum, men utan att hon försöker komma fram till en djupare förståelse för de väldiga andliga krafter som håller solen och planeterna i deras banor. Den religiösa människan talar förtröstansfullt om en gudomlig plan och om en kärleksfull fader som styr allting till det bästa. Men hon räknar inte med den underbara organisation som råder i de andliga sfärerna för att övervaka och upprätthålla den lag och den ordning som hon ser i naturen. Vetenskapsmännen är benägna att anse allt detta som normala skeenden i den materiella tillvaron, förlopp, grundade på lagar som de nämner vid namn men aldrig kan förstå. De försäkrar, att om ett frö sås i jorden och om man uppfyller vissa villkor för dess utveckling, såsom att tillföra fuktighet och utsätta det för solstrålning och värme, så växer fröet upp till en planta. Den övriga mänskligheten godtar detta resultat, inte som ett mirakel, inte som en underbar manifestation av gudomlig makt, utan som en helt alldaglig företeelse, ungefär som genomsnittsmänniskan godtar så som en självklar sak, ja, nästan som en rättighet naturens vanliga processer som uppehåller henne. Och följaktligen underlåter hon att ge sin tribut till den oändliga omsorg, kärlek och tålmodighet som är alltings upphov. Över varje manifestation av livskraft på jorden, den mänskliga framtoningen inbegripen, vakar det stora världsmedvetandet, den andliga verkligheten. Jag bara önskar att ni, mina vänner, en gång kunde få er inre syn öppnad när ni går omkring i er trädgård så att ni kunde se de otaliga små varelserna i arbete med era växter och blommor. Det kanske förefaller som om de inte märker er, men de är allesammans i färd med att flitigt bygga upp, att ivrigt forma sin del av livet på jorden. Jag uppfångar nu en tanke från er. Det finns verkligen änglar som står i förbindelse med jorden. Men de tillhör inte den mänskliga utvecklingslinjen utan är inordnade i naturvarelsernas evolutionsprocess. Det är riktigt att somliga av dem ibland ansluter sig till den mänskliga rasen, kanske för att meddela en viss kunskap eller för att överföra tillskott av kraft eller fuleländning till en person som de är i tjänst hos. Så till exempel dras änglavarel så gärna till gudstjänster där ceremonier förekommer. Detta är inte någon saga. Jag meddelar fakta. Jag har själv sett änglar närvarande under ceremoniella eller religiösa högtidligheter. Vissa mer eller mindre dimmiga kunskaper om livets och dödens änglar har också sipprat igenom. Kanske vill ni betrakta dessa änglar som högt utvecklade själar som en gång tillhört den mänskliga rasen. Där har ni fel. En änglarnas värld existerar, oberoende av människornas, skild från den mänskliga utvecklingslinjen och befolkad av själar som aldrig har varit inkarnerade i en mänsklig kropp, av själar som har stigit uppåt längs sin egen naturliga utvecklingslinje och som är nära samstämda med lagarna rörande skapande verksamhet som kommer alla varelser till godo. Hit hör musikens änglar. Här vill jag göra en liten avvikelse från mitt ämne för att dra parallellen mellan småfolket och de små tonerna i musiken, vilka förenade till en helhet formar en mäktig kör eller samklang och som tonar fram som naturens sublima harmoni. En tid skall komma, mina vänner, då man bättre skall första människors och änglars broderskap. Med detta mål i sikte arbetar hela skapelsen och utvecklingen. Fullständig förståelse och harmoni mellan alla Guds skapade varelser skall uppnås till slut. Varför inte? Ni är ett och vi är ett. Alla är vi själva verket förenade. Människan kommer att fatta detta när hon genomgått den andra döden och vaknar till en insikt, som sedan ständigt växer inom henne, vaknar till den medvetandets expansion, som får henne att inse en gång för alla att hon själv, människan, genom att tjäna sina bröder och systrar blir ett med den allsmäktige. Utifrån denna insikt växer själen till att bli ett med Gud och till att förlora sitt liv för att vinna Herren Kristus. Föreställ er inte att något enda existensplan, naturens, de astrala, mentala eller himmelska världarna, är belägna högt ovanför människan någonstans, i en himmel utan gräns. De finns allesammans väntande på att bli upptäckta inom människans eget medvetande. De är närmare henne än hennes egna andetag. Den enda kunskap vi alla har att ta till oss i vårt hjärta och omsätta i vårt liv utåt, är att himmelriket är nära, att himmelriket här invärtes i oss. Det fordras inte någon högre intelligens för att komma in i detta rike utan bara ett barns oskuldsfulla hjärta. Undervisa därför era barn och berätta för dem om älvorna. Leta efter dem i trädgården och låt er sedan bli delaktiga, såsom vi ett sakrament, av naturens universella liv, var i älvornas rike också ingår. Här kommer nu mitt sista tankekorn, enkelhet. Detta är nyckelordet, hjärtats enkelhet. Livet är inte invecklat. Bara de okunniga, ett generellt omdöme, men sant, gör livet komplicerat. Livet är storartat i sin enkelhet och enkelt i sin storhet. Det var allt. Ödet och den fria viljan. Vi har redan gjort oss fria från den uppfattningen att det andliga livets sfärer endast och allenast omfattar livet efter döden. Så är det inte. Istället har vi förklarat hur inflytandet från dessa sfärer genomtränger såväl det fysiska som de astrala planen. Ja, det är i själva verket omöjligt att skilja den fysiska sfären från de övriga, och detta är en synnerligen betydelsefull kunskap som det återstår för människan att inhämta. Vi skulle vilja hänvisa er till vårt samtal om livet i naturens rike, där vi talade om naturandarnas sinnrikt uttänkta tillvaro, om den rytmiska harmoni och den samstämdhet som råder mellan alla livsformer i naturen. Jämför dessa under med den ännu sällsammare stråle av kosmisk livskraft och ande som tränger in i och genomdränker varje aspekt av människolivet, och försök sedan fatta lyskraften i den kärlek som Gud, vår fader, ville begåva oss med, alla och en var av hans barn. Ni inser knappast, mina vänner, där ni går i ert dagliga liv, hur underbart ni är ledda och skyddade för varje steg ni tar av osynliga hjälpare och vänner. Vars omsorger för er skull ni tar som en självklar sak, till och med om ni är medvetna om dem. Vi talar om de vägvisare som stiger ner för att sörja för människans själ och som ibland strävar i åratal, ja under ett helt liv för att framkalla en enda gnista av gudomligt ljus i själens medvetande. Oförskräckt framhärdar de utan att förtröttas, och hela tiden försöker de att lappa ihop de trasiga fragmenten i människornas liv och att utjämna disharmonierna och att i människosjälen väcka någon grad av Kristus medvetande. Samtidigt med att de outtröttligt arbetar med mänskligheten på jorden, stiger de då och då ned för att verka på de ännu mer materialistiska astrala planen under er jord, liksom också i de högre astrala sfärerna. Från den lägsta pinnen på människolivets utvecklingsstege och till den högsta utstrålar de himmelsk kärlek och ägnar sina omsorger åt människosjälen. Vid denna punkt i min skildring undrar ni nog hur en människas valfrihet kommer in i bilden. Hur kommer vi att dömas? Efter vad vi gärna önskat, efter vad vi fullbordat eller efter vad vi försummat? För om dessa väldiga krafter ingriper i de yttre förhållandena i människans dagliga liv, så är vi ju inte stort mer än brickor eller marionetter i det stora spelet. Nej, så är det inte, mina vänner. Fastän denna omsorg om människans inre liv har blivit handbefalld av kärlekens allmakt, så berövas hon inte ett gram av sin förmåga att handla enligt sin fria vilja. Ja, ni väljer sannoliken oavbrutet. Ständigt måste ni avgöra om ni ska följa den stig som leder uppåt eller den som leder nedåt. Om ni ska ställa er positiva eller negativa till vad som händer, om ni vill bygga upp eller riva ned. Men skulle det vara så att ni väljer den nedåtgående vägen, så är det självklart att ni måste ta på er följderna av ett val genom att utstå lidanden och prövningar.